prata om det, riktigt gå på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Vi har lite nya rutiner här hemma. Jag har haft en period då jag har stigit upp ganska tidigt och kört till Vasa för att ha byklubbeninspelningar. Och eftersom jag är då den som stiger upp först i huset och den som också går ut först, så har det varit på mig att släppa ut hönorna, som alltså nu då är i hönshuset på gården, men att släppa ut dem från sitt sovrum på utsidan.
De har ett
De är alltså inte inne någon mer, utan de har ett litet hönshus som är som ett stort sovrum, och till natten så låser vi in dem så de inte ska dö.
Händer det någonsin att du, när du kommer hem från de här långa inspelningarna då, och säkert då är lite trött, att du går in i fel hus? För att nej, det här hönshuset är ju lika fint och stort
det är
som
omöjligt.
Ert hus.
Det är omöjligt. Alltså det är ju nog inte lika stort som vårt hus, utan att det är nog mycket, mycket mindre. Som en regntona.
Det är nog alltså det finaste hönshus. På, alltså det är ju förstås att det är ju inte som att hönshus annars någonsin har varit fina.
Nej, men jag förstår det.
De är ju funktionella.
Alltså, om man jämför med husen i Kottby så är det ju jättestort.
Ja, och så är det som, det har prydnad där och det är målat i så här fina färger.
De har det jättefint. Men min rutin är nu då att jag går förbi och så drar jag bort den här långa, heter det hasp kanske, men en sån här lång käpp. Och så går den upp. Och så kommer toppen ut först och säger och att det är liksom helt tydligt att han väntar tills jag öppnar. Och då liksom harklar han fram ett chockeliku. Och det har varit, först så var jag sådär att ja, men kanske det råkar sig. Alltså att han börjar gala just när jag kom. Men nu har jag märkt att nej, han gör det när jag öppnar. Det där, att det är liksom hans reaktion på nu är dörren upp, chockeliku. Och jag började fundera att finns det något i det där, alltså att man ändå, att det första man gör på dagen är att man ropar någonting. Och att han ropar ju samma fras, alltså att han ropar ju kuckeliku. Men att vad skulle det vara den här mänskliga kuckeliku-frasen, att vad skulle vara den där ultimata meningen att ropa när man stiger upp?
No, god morgon comes to mind förstås, men att du menar någonting som skulle vara som ett stridsrop för dagen,
ja,
men, ungefär.
Ja, alltså för det är ju så det är lite, alltså att han är, det är på något sätt både som att han liksom att nu samlar jag energi för allt vad jag behöver, allt vad en topp behöver, kuckeliku! Alltså att han på något sätt alstrar, alltså det är någon så här aura över det där ljudet. Och jag tänker att det är ju mycket nu med att man ska, vad heter det, alltså att man ska manifest vad man vill, alltså ja, att man ska på något sätt att jag ska se till att det blir så där. Och skulle det inte kunna liksom som att man manifestar någonting med ett liksom ett mänskligt kuckeliku.
Ja, för det är ju just eftersom det är lite oklart då vad toppen säger, är det som ett meddelande till hönorna att nu är dörren öppen, nu går vi ut, eller är det som just ett stridsrop?
Jag har läst, jag har googlat att varför de gör det, och det är både liksom det där att man markerar sitt revir, att man på något sätt visar sin dominans, det är jag som är högsta hönset, det är jag som är toppen, därför är det jag som skriker, och sen på något sätt så signalerar man också då, alltså att toppen på något sätt mansplainar åt hönorna att nu kan ni gå ut. Och kuckeliku, nu går solen sen upp, bara så ni vet.
Ja. För att jag tänkte, för det skulle måste vara någonting så här att nu kör vi, vet du, nu vet du, att uppvigla inför den nya dagen, nu gör vi, nu börjar vi ta, eller nu börjar vi så här. Men sen om det måste vara också,
är det nu börjar vi ta
något liksom så här, vet du, att man också ska manifestera då sin egen förträfflighet eller sin egen ledarposition eller någonting.
Ja, för det finns ju någonting kaxigt också i den här toppen.
Ja. Nu börjar vi vittå. Eller som, vet du, att som lite kraft, mera kraft i det.
Let's go!
Det är så här, jabba dabba do då. Är det som något sånt? Alltså, för det var ju som Fred Flinta då, som ju var en brottman.
Det är ganska bra, alltså, för det var ju han sa ju det liksom i de situationerna där en topp kanske skulle säga kuckeliku. När han red ner för den där dinosauriesvansen och landade i bilen, så skrek han jabba dabba do! Och det skulle ju en topp göra också, tror jag.
Ja, sen så finns det ju det här, vet du, såna här klassiska alltså sånt som kom ihåg att du är en dödlig, alltså sådana här this too shall pass,
ja.
Morientes, alltså ordet moriens lär ju komma från det där, och för det känns ju nog som att något alltså det borde vara som nästan något icke-verbalt för, ändå, för att riktigt få fram alla känslor här, det är som Tarzans rop eller någonting.
Ja. Men är det det där man liksom man sträcker på sig då och så kommer det liksom det där skriket som på något sätt gör lite ont också. Som ju på något sätt blir längre. Alltså ju äldre man blir, att man är så här att det liksom att det börjar så där lite men sen så gör det ont till sist att man sträcker på sig för mycket.
Ja, vi sträcker nog på oss fortsättningsvis ganska tyst, jag vet inte, men sen vet jag, för vi är ju som två karrar här. Är det så att du ändå, att det väcks andra instinkter i dig eftersom du är så att säga i den här traditionella familjeformen, alltså du är liksom toppen i huset och du har ansvar, ja, för din kvinna.
Du kan inte ta ställning till det för att du är gay liksom.
Nej, alltså det kan jag ju, och jag menar inte att det är så här, men om vi nu som antar att toppen följer sin biologiska instinkt där, så är det så att det aktiveras andra instinkter på morgonen hos dig än hos mig, för att jag är ju som med en annan topp.
Ja.
Och vi är båda ganska nöjda på morgonen, om det är så att vi måste stiga upp, så då har vi inte behov av att ropa någonting alls.
Nej. Så det du säger alltså är att gay-toppar inte säger kuckeliku, utan de är bara tysta.
Nej, men när vi försöker komma på vad människor skulle säga istället, så då kanske vi har inte den där instinkten i oss att ropa någonting på samma sätt som du kanske då får.
Nej, jag förstår. Är det något, finns det någonting som ni gör då? Alltså om man tänker att liksom, om man är straight då eller har det där, så då är det liksom med rösten och sådär, att det ska liksom komma ut. Men att finns det någonting... Det behöver ju inte vara att man ropar någonting. Det kan ju vara att någonting annat i ens beteende då.
Eller är det någonting med vår... Liksom att vi har domesticerats bort från det där att nu för tiden så borstar man tänderna på morgonen med en eltandborste, men innan man hade sånt så då måste man kanske som gå och ta vatten i munnen och kurgla, och så det ljudet var liksom människans morgonläte då, när man liksom vrålar ut bakterierna från munnen.
Ja, jag tycker det skulle vara mycket bättre än en eltandborste det. Alltså någon form av produkt där man kan vråla ut bakterierna. Man bara sätter in en sladd någonstans i kroppen och så skriker man tills bakterierna bara kommer ut och fläckar ner någon filter någonstans på väggen.
Men nu skulle det vara vettigare funktionen liksom hicka, alltså. Som ändå finns inprogrammerat i oss av någon anledning. Morgonstånd, det är ju en grej nog. Det händer ju på morgonen hos topparna det, alltså männen. Men det har ju inget ljud.
Nä.
Men är det att man du borde som ställa sig upp i fönstret och som vi visar upp för omgivningen att nu börjar vi, nu är nya dag, nu kör vi helikoptern, är det
kanske stånd hade ett ljud förr i tiden. Att det liksom att det på något sätt det fanns en ljudeffekt, en biologisk ljudeffekt, att det lät när man fick stånd. Men att sen har vi liksom evolutionen har på något sätt avlat bort det.
Ja, nu är det ju bara liksom matsmältningskanalens båda ändar som kan göra ljud.
Men då skulle det vara, om det skulle på något sätt vara, alltså om man tänker så där rent biologiskt vad kroppen gör för ljud, att det skulle låta som en fjärt när penisen blir styv, så då skulle det ju ändra mycket att
men det skulle ju vara en tydlig signal att nu är vi redo här.
Ja, men jag tänker det så här liksom kända filmscener och så där, och så säger de en replik och så vet man att
det skulle vara jobbigt på bussen, och jag tänker när man var så här tonåring och hade stånd liksom konstant i, så här i klassrummet och så här.
Låter som en tuba när det far upp och ner.
Det där skulle förstås börja sen utnyttjas också, alltså för liksom musik.
Alltså så där istället liksom i rapsånger, istället när du säger brett, 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 så skulle de istället ha liksom ljudet av sina stånd. Jag tänker också tillbaks faktiskt nu på förra veckans avsnitt på att om snoppen skulle låta så. Och det är därför kvinnor har svårt med det där ljudet, för att det hör ihop med det där när grottmänniskorna, när det lät så när man fick stånd.
Jag har ju testat det där och frågat alla kvinnor jag har mött och ingen kvinna har kunnat göra det där ljudet. Det är otroligt att en sån här sak kan upptäckas så pass sent i livet. Alltså sådana här skillnader som i hur vi har liksom växt upp lever kvar.
Men på tal om ljudet av stånd så var det ju klacken party nu i helgen. Och det var ju alltså Ronny och Ragge. Spelar ju.
Ja. No, men äntligen fick Janika nu då. För jag antar att hon var där i Golden Circle.
Janika var där. Alltså Golden Circle, du sa det förra veckan och jag reagerade inte någonting på då. Men är det alltså, det har ingenting med Golden Shower att göra?
Nej, det är väl någonting som har funnits i alla tider alltså, men det kanske hette VIP-biljetter förr eller någonting. Men för tiden är det ju såna här dyrare biljetter som garanterar att man får vara långt framme.
Ja.
Ofta så får man väl något liksom meet and greet också. Ja. Jag vet inte. Och så
nej, det var,
dyra är de i alla fall, de här biljetterna.
Det var nog helt vanligt. Men det intressanta här var ju alltså att det har ju på något sätt blivit så hypat det här. Alltså att Janika ska se på Ronny och Ragge. Så att det är ju alla som vi har pratat med, alla som hon liksom stöter på bekanta i butiken och de är så här, nå är du taggad nu då? De kommer ju hit nu. Och de har ju ändrat, alltså innan spelningen så har de ju ändrat liksom där det står Lillby på skylten, så har de ändrat så att det står Byhåla, och folk har liksom skickat bilder och sådär att tänka att nu borde det Byhåla och sådär, att det har liksom blivit väldigt, väldigt taggat. Och sanningen är ju att Janika har ju inte hört en låt av Ronny och Ragge i sitt liv, alltså att hon har ju inget förhållande till Ronny och Ragge, utan att det är ju någonting som du har helt fabricerat. Och det där har liksom fått eget liv nu. Alltså att...
Alltså det var ju när hon var ju som raggare som ung.
Hon nej, hon var inte. Liksom, nej.
Alltså jeansjacka och så hade hon sån här märken på axlarna.
Jag skulle älska henne precis lika mycket om hon skulle ha varit raggare. Men hon var inte det.
Jag har tydliga minnen av det här i alla fall. Men fortsätt.
Ja, oberoende så vi var ju så då på Ronny och Ragge och vi lyssnade då på första låten liksom det är sommar och så var jag då sådär att det här är Ronny och Ragge, Janika, och jag hade köpt en keps åt henne som det står Ronny och Ragge på och hon var väldigt taggad men hon blev alltså så taggad och att hon blev liksom så hypad så att hon ville liksom träffa dem, alltså att hon på något sätt börja fantisera.
I wonder why.
Hon börjar fantisera att jag på något sätt hade nog på något sätt ordnat att hon skulle få träffa dem. Alltså att jag på något sätt hade liksom utnyttjat mina kontakter.
Du har kunnat dra in och tråda där. Nej, du känner väl arrangörerna.
Jag hade inte gjort
de hemliga
det.
Orden.
Jag hade inte gjort det, men att hon på något sätt tänkt att jag nog säkert har gjort det. Så att när vi sen inte liksom träffade dem så blev hon besviken på riktigt. Och det är bara så intressant psykologi i det här att liksom att någonting som börjar som ett skämt och hon har liksom noll förhållande till det här, men sen så har det liksom samhället och alla har liksom pushat på det här så mycket så att det liksom i hennes huvud blev det som att ja men jag vill ju verkligen träffa dem, och sen när hon inte fick träffa dem så nu har hon varit liksom deppig efter det att hon missar Ronny och Ragge och alla andra pratar med Ronny och Ragge men inte hon.
Ja, men alltså det här är ju intressant, alltså för vad är egentligen ens egen vilja, eller vad är egentligen en dröm, alltså en riktig dröm, är det någon skillnad på ens egna riktiga drömmar eller någonting som man har fått itutat i sig att det är en dröm, om det känns likadant? Det här är ju jättedjupa filosofiska frågor. Jag har ju historier som jag har berättat om mitt eget liv, till exempel på olika sådana här alltså uppträdanden med böcker och så här, att jag liksom är i någon skola och så drar jag någon historia om mitt liv, och en del historier har jag berättat så många gånger att jag ärligt talat inte vet om de är sant eller inte, de känns helt sant men jag kan inte minnas med 100% säkerhet att de faktiskt har hänt, och så blir det ju, så att om nu Janika känner de här känslorna så är de väl lika värdefulla och riktiga som att om hon då faktiskt var då raggare i Pargas och lyssna på Ronny och Ragge när det begav sig.
Men nu är det ju sjukt.
Men det är så intressant.
Alltså att, man, att det på något sätt att man kan som orsaka, alltså no, det är ju som någon konstig form av gaslighting, alltså att, att alla säger så mycket åt henne att men du älskar ju Ronny och Ragge, så att till sist så blir det sanning för henne att ja men kanske jag gör det utan att hon har lyssnat, hon kunde inte en enda låt.
Hej, hon ville träffa dem. Hon hoppades att du skulle ha ordnat en träff med dem. Alltså, det, du, det, jag vet inte nu vem du försöker lura här. Men i alla fall, jag läste ju lite om Ronny och Ragge, för det skrevs ju nu då. Mm. Och jag hade ju skivan, ja, som barn.
Ja, ja.
Och jag tittar ju på Byhåla och jag tittar ju också på de andra programmen som Peter Settman och Fredde Granberg gjorde. Jag var ju ett fan av dem.
Ja.
Och jag var egentligen, av allt det de gjorde så tyckte jag att Ronny och Ragge var nästan sämst. Mm. För de hade ju sån här sketchprogram,
ja,
som jag spelade in på VHS. Och jag läste om det här nu, alltså de var typ 20 år och som oprövade kort när de fick en timme direktsändning per vecka från SVT.
Ja.
Och så började de bara göra olika sketchar och grejer som de ville göra.
Ja.
Och alltså det var bara intressant att det var en sån annan tid att det här var möjligt.
Mm.
Men sen också att det som via det här intuitionen så blev det då någonting som lever ännu 30 år, ja, senare. Och sen kunde jag ju inte låta bli att dra parallellen till hur det var när du och jag var 21 och vi fick en timme i veckan på Radio Extrem att göra vad vi ville. Och ingen insyn, ingen översyn och så här. Och det där skulle ju inte hända idag,
nej,
tror jag. Alltså Yle skulle aldrig ge programtid och pengar och resurser till någon helt oprövad.
Men samtidigt också om man tänker vad det resulterar i, att vi har då Peter Settman och Fredde Granberg som är väl närmare 60 båda två.
Jag vet inte. Och, nej, jag tror inte. Jag tror de är kanske 54 max. 53.
Mellan 55 och 60. Och så står de på en scen och så inleder de med att ropa: åh, är ni nog kåta då? Och,
ja,
och på något sätt att det ändå liksom att det var det där det blev. Och så sjunger de om pökpåsen är min bästa vän.
Tack vare den har jag kvar min läm. Jag kan ju, ja, alla texter också.
Ja.
Du kan be mig citera. Ja.
Ja, men jag menar bara att det är ju nog liksom annorlunda om man som 20-åring sjunger det där eller om man då som nästan 60-åring sjunger det där åt 20-åringar, ja, i publiken.
Ja, men det sa man ju redan när de var mellanakt på Melodifestivalen att det kändes ju väldigt out of touch med, ja, nutiden.
Men de har ju också det visste jag ju inte, alltså de har ju också nya låtar där de på något sätt sjunger om att jag heter Ronny och jag heter Ragge och vi kommer tillbaka från en tid som inte finns. Alltså att de på något sätt lite, de har gjort också ny musik som på något sätt acknowledgear det att de är a blast from the past.
De gjorde väl en VM-låt nu till fotbolls-VM. Sweden är bäst eller någonting, tror,
ja,
jag.
Ja.
Men, ja, nej men det är ju 100% nostalgi, men jag tycker också att det är lite att de gör sig själva en otjänst genom att inte lite uppdatera det här, alltså ta in det faktum att de är 60, för alla, mm, ser ju att de inte är 20-åringar som åker omkring i en Ford på lördagarna för att ragga brudar, alltså det fungerar inte så.
Nej, de borde ha gjort en backstory egentligen, alltså Ronny och Ragge borde ha blivit äldre, tycker jag. De borde inte vara liksom Ronny och Ragge som de var då. Det skulle ha varit roligare. Men de gjorde en jättebra show och det var ju liksom, publiken älskar ju det, och det var ju nog intressant ändå att en sån grupp, för de var ju många människor på scen, alltså det var ju liksom från liksom 15 till 65 också i publiken och alla sjöng med i pökpåsen och sådär. Alltså att det var ju nog liksom verkligen på något sätt förenade generationerna där. Jag började sen tänka alltså att det bästa jag skulle ha kunnat gjort där är ju att jag på något sätt skulle ha pratat med dem, att de skulle ha liksom sagt att åh, men det finns en tjej här i publiken, vad, som heter Janika. Och så
är du kåt, Janika?
för att jag började fundera att hur ska jag kunna ta det här spektaklet liksom ett steg vidare och göra det ännu hemskare.
Och så skulle de ha dragit upp henne på scen och så skulle hon ha fått sjunga den här kvinnliga rösten i Rara söta Anna, deras största hit.
Du säger du vill ha mig, du kan hoppa upp och ta dig, du har ingen skärm.
Det är ju catchiga låtar.
Hon är den enda i publiken som inte ska ha kunnat texten sen.
Det är den 1 juli. Vi går in i den här koman. Jag träffade en kompis och han hade pratat med en som hade var det på något sorts, jag vet inte om det var en terapi eller vad det var, men det var någonting som jag kände att det här vill jag, alltså, eller det här behöver jag kanske i mitt liv. Han hade varit och köpt Segofix, vet du vad det är?
Jag har ingen aning om vad det är. Det låter som något som man kan, om man får hål någonstans i huset, så låter det som man kan spruta in det där.
Ja, så tänkte jag också att det här låter som någonting just som man har i en sån här pistol och som man kan liksom spraya
och att det är någon
för att
farbror,
täcka över vad som helst.
Det är någon farbror som kallas till Sego som uppfann det där.
Ja, men det är inte, utan det är från sjukvården. Alltså det här är ett sorts REM-system som de använder för mentalvårdspatienter. Alltså, förlåt mig att jag skrattar, men det är ju så annat än vad man tror att det är när man hör namnet.
Ja.
Alltså remmar på en säng som gör att man hålls fast om, eller att någon hålls fast om,
alltså
man
behöver hållas fast. Alltså sådär att när man är liksom, när man spyr och skriker att your mother sucks cocks in hell, så då sätter de Segofix på en.
Då lägger de, alltså det är väl kanske en mer human form av tvångströjan som tidigare användes på samma sätt. Då.
Ja, tvångssängen istället det där.
Att, ja, precis, att här får man ligga på sängen och så är man fastspänd.
Ja.
Och så här. Men att nu hade den här människan då som då inte var alltså inlagd, han hade då skaffat såna här dit hem och erbjuder nu alltså såna här, alltså sessioner med sensorisk deprivation.
Jaha.
Där man då alltså är fastspänd i en säng och inte kan röra ett finger. Och sen har man hörlurar med alltså vitt brus. Ja. Och sen har man då någonting för ögonen. Så att man inte liksom, man får absolut inga intryck överhuvudtaget.
Ja.
Och det här lär då vara alltså det mest rogivande som finns i universum. Enligt då min vän. Och jag blev ju sugen på det här. Och jag tänker att det är ju så här jag tror jag vill tillbringa juli månad.
Men det funkar ju inte där, för att när man sen då är fastspänd då i exorcistens sängen och så har man på sig de här hörlurarna och man ser ingenting, så tar det ju 5 sekunder och sen börjar man höra köra, köra, fort som fan. Alltså att sen börjar de liksom snurra de här låtarna i huvudet. Alltså att man inte klarar man ju av att vara i sitt eget huvud fastspänd så där länge.
Alltså tydligen så kan de här sessionerna då hålla på allt från liksom en kvart till kanske 5 timmar. Alltså det är något som man då måste väl avtala på förhand antar jag. Och så här. Men för att man då glider in då i bästa fall i ett sånt här sorts frigjort medvetande. Alltså man är inte riktigt medveten om att man har en kropp
längre. Men man sover inte, utan att man är liksom vaken hela tiden. Men man är bara liksom fastspänd.
Jag frågade där också, och en del vet alltså inte. Alltså man vet inte sen efteråt om jag har sovit eller varit vaken. Man bara mår bra.
Okej.
Okay. Ja, men jag blev ju jättesugen. Jag är ju så här mosig i huvudet nu. Det har ju hänt mycket.
Förlåt nu, men blir man jättesugen när man hör om en sån där sak? För jag kan inte säga att jag genast är jättesugen på Segofix. Alltså
jag är väl inte den enda som tycker att det här med alltså bondage är lite
Nej, men hade inte du varit också, eller vänta, var det Nico som var? Alltså ni var på något sån här sensor deprivation där det var någon som, det var liksom, vad var det nu? Det var i någon bassäng och så var det något äckligt i vattnet.
Nej, det var alltså precis. No, det är kanske lite liknande då, alltså att man flyter i saltvatten inuti en podd där vattnet är liksom 37 grader och det är som mörkt och det bara liksom spelar någon sån här doft brus. Det är faktiskt kanske då exakt samma sak, men där minns jag ändå att jag var så här lite ändå som orolig vid att jag skulle som få en kallsup eller någonting. Ja. Men att om man bara ligger fastspänd i sin säng.
Alltså jag på något sätt tänker liksom så där när man med små bebisar när liksom de lindar in dem så där och så chillar de sen då när de ser ut som en kotte, att är det något sånt liksom att man är liksom helt så där omtryckt och så där.
Ja, alltså inlindad. Jag alltså säkert så jag har ju alltid tänkt att det är från det som en del liksom får det här behovet av bondage. Jag skrev ju en roman om BDSM och så här och där är ju mycket är ju så här att många får en otrolig eufori av att inte då kunna röra sig överhuvudtaget.
Mm.
Och liksom det måste ju ha någonting att göra med att bebisar blir lugna när man är omlindad. Att det är någonting primalt i en som liksom längtar efter det där.
Men ska du få på det där då?
Nej, jag tror det. Jag, om jag får chansen. Jag ska bort från stan nu för sig. Vi ska få till Emsalö och vara där. Men att de skulle kunna ha såna här solstolar med Segofix, tror jag. Mm. Det skulle väl vara det ultimata semestern. Att bara ligga fastspänd i en, alltså helst inte då i solen. Man måste ju vara i skuggan lite. Men
alltså att vill du vara fastspänd hela semestern?
Ja.
Alltså att man bara liksom, alltså i en rollstol skulle vara bäst då, och så bara knuffar de iväg igen. Nu ska vi fara till skogen.
Men är det också liksom skönt som förälder att du vet ju att om du är fastspänd i Segofix, så då kan du ju inte göra någonting om barnen börjar ropa.
Är det inte egentligen samma sak som att bli inlagd på själarnas ö, det där liksom att nu bara binder vi fast dig och så snurrar vi runt med dig då resten av sommaren och du får inte göra något annat.
Det borde finnas sådana hotellrum att man liksom tar in och så blir man fastspänd i sängen och så måste man bara ligga där och ta det långt och sväva liksom som ett fritt medvetande.
Jag har ju skaffat sådana där flugfångare, alltså sådana där riktigt så här klibbiga, sådana klibb som man hänger upp. Så att om det skulle vara så att det är liksom en sån säng, att när man liksom man lägger sig ner i sängen och sen på morgonen, jaha, det skulle vara hotellfrukost då. Nej, vänta! Vänta, jag kommer inte! Nej! Och så ser man att det är jag ju bokat Segofix-rummet! Och så är man liksom helt fastklistrad där då.
Ja, men alltså fastlimmad.
Blir det nog bara i backen nu, ungar?
Lägg dig sitt sån här automatiska svar på e-posten att jag är nu fastlimmad i flugopapri ja. Tills 1 augusti.
Ja. Ja, men det på något sätt, jag går mer igång på det, alltså på något sätt det där att någon annan faktiskt liksom lindar in, alltså det har lite sådär kidnappningskänsla för mig det, men om på något sätt att om jag fastnar liksom i någon sorts spindelnät eller liksom i en fälla, så då skulle det skulle kännas mer sådär, för då är det sådär, jag har inte själv bestämt det, utan att då skulle jag bara kunna liksom ringa åt Janika och vara sådär, sorry. Du får fixa sommaren med kidsen själv för att jag blev tagen av Kilob, Janu, och hon lindar in mig och jag kommer att hänga här resten av sommaren. Det kan jag förstå. För då är det liksom, jag har inte själv tagit det där steget bort, utan att Dajus ex machina, nu måste du fixa det själv, jag är fastlindad. En Kilob sommar. Kanske det är om man skulle vara just, alltså för på något sätt, det är ju någonting primat i det där också. Jag började tänka på det vi pratade om i början, alltså det där mänskliga kuckelikuandet. Att kan det vara på något sånt att om du liksom uppnår då någon form av nirvana via det där, att skulle det då börja komma något ljud ur det till sist? Alltså skulle det liksom, man på något sätt via det där så skulle man liksom hitta att sen du har varit då i Segofix i 5 timmar, så sen när någon liksom drar bort haspen och sätter på lampan, så det första ljudet som kommer då, så det är liksom det här kuckelikuet.
Ja, det, jag vet inte, det är någonting jag har länge fascinerats av, det där att hjärnan lever helt och hållet inuti ben, inuti skallen, och liksom har aldrig farit utanför skallen, och liksom allt den gör är att den processar information från kroppen, men om kroppen inte kan göra någonting, om man inte får någon information, är det inte spännande vad hjärnan börjar hitta på och göra då?
Jag insåg just att om det här då, om det ändå har någon sån här BDSM-koppling det här, så det ljudet som ska komma då när man liksom blir lossad då från det här, så skulle vara
det är för att man har stånd,
ja,
menar du?
Ja.
Ja, bra återknytning. Det är då.